Men du, är vi någonstans i framtiden nu? Börjar vi närma oss det, ja? Kylander och Björk och avsnittet om brotten i framtiden. Vi glider nu in i del 2 av 2. I den föregående delen så pratade vi lite dåtid och nutid och kommer i det här efterföljande delen att prata om nutid och väldigt mycket framtid. Du kastas rakt in i diskussion här, så häng med!
Jag har en fråga till dig, Mats. Ja. Hur mycket är bilderna på dina barn värda?
Ja. Den är ju... Det är ju en bra fråga för ett ökande brott. Alltså ransomware-brotten. Gissa att du... Mm. De är ju värda oerhört mycket. Såklart.
Alltså, vad skulle du betala för?
Ja. Om du tänker dig alla... På den här, nu pekar jag för podcasten. På den här disken ligger det. Mm. Rubbet. Skulle den...
Är den uppkopplad till nätet?
Nej, det är den ju inte direkt då. Men den här burken är ju uppkopplad till nätet. Mm. Så att, ja, nu finns det en chans. Mm. Men den är jobbigare än att försöka göra en ransomware på en tjänst som jag använder.
Mm. Men förklara bara ransomware.
Du lägger in ett virus som blockerar min tillgång till en resurs. Typ mina barnbilder, eller bilder på mina barn. Och...
Även bilderna på dig själv då, för länge till.
Ja, nej, det kan de inte än. De har inte, de har för stort ansikte. De får inte liksom tillräckligt stort virus. Nej, men och hela poängen är att de utpressar mig och säger att hörru, betala $1,000 så får du tillgång till det här. Och det gör man ju. Och de är ju, det är ju en kombination av att man vet någonting om mitt beteende, om värdet på det här, som gör att de har hittat en tillräckligt bra summa för att jag ska betala, men att det ska vara värt deras risk. Det här är ju en av de grejerna som har ökat mest senaste åren också.
Alltså 20% får inte tillbaka sina bilder när du betalar. Det är ju rätt oschysst.
Ja. Och jag tror du hade några siffror på hur många det är som utsätts för brott.
Ja, tittar man på för Sverige då, för det är visst, men ändå få en närmare referens. Kostnaden för nätbrott i Sverige, det är svårt för att just definiera vad är nätbrott, men i alla fall Symantec, en liksom känt varumärke, känt företag, de har gjort en kvalificerad uppskattning då, att det kostade, nätbrotten kostade svenskarna 32 miljarder 2017, och att 2 miljoner svenskar drabbades i någon form. Och 28% är det av svenskarna som har drabbats, jämfört med 44% globalt. Så vi är ändå mer förskonade i Sverige
än snittet.
Ja, så vet jag inte om det är liksom...
Jag vet inte hur viktade de där är. Vi får tänka att vi har extremt hög internetpenetrering här också. Och många använder många tjänster. Så det innebär att tjänsteutövarna, typ som banker och sådana saker, de har ganska bra säkerhet. Alltså, så att det är inte säkert att man kommer åt alla.
Jag tror med mognaden tror jag att man också har ett visst form av liksom biologiskt antivirusskydd i att inte skicka sina kontouppgifter när någon hör av sig. Du har fått ett okänt arv.
Du vet, de är så bra på social engineering. Alltså,
Det avancerar ju.
Ja, det är, jag ska säga, och konceptet social engineering, det är en del av hackerrörelsen. För jag tänkte mig, vi lämnar nutid, eller vi börjar gå in i absolut nutid och titta framtid. Då är det av cyberkaraktär som brotten kommer ha. Det vågar vi nästan säga. Och det du visar här nu är att redan idag, 2017-18, så är ju alltså... nästan en tredjedel av svenskarna, en fjärdedel av svenskarna, en femtedel, om jag kan matten, av svenskarna blir alltså utsatt för olika typer. Och det kan ju vara ransomware-orienterade saker, alltså virus. Det kan vara någon som faktiskt som har kommit åt din uppgift och tar ut stålars eller gör någonting annat
i det kapningen.
Ja, identiteter. Mm. Det kan ju också vara de här klassiska phishing, skimming-försöken. Mm. Alltså, du verkar ha köpt den här grejen på Apple för $500. Klicka här för att avbryta köpet. Den är ju jobb att inte klicka på. Och du blir ju orolig, du vet ju, fan inte har jag råd med $500. Liksom är det, jag vet, min mamma fick ett sånt mail som ser ut exakt som Apple. Mm. Så jag måste liksom gå in i mejlet och titta och se att jag först söka efter företeelsen av den här typen av mail. Titta att, liksom, att länkarna faktiskt går till Apple. Mm. Och så visar det sig att det var ett scam-mail då. Men jag menar, hon behövde ändå konsultera någon som figurerar i den här kontexten för att kunna avgöra det. Och hon har jobbat med IT, liksom.
Men det, och just den delen är ändå rätt, tycker jag, spännande med det du är inne på med liksom social engineering. Mm. Att faktiskt det är extremt sofistikerade försök i det här. Jag tyckte ju det var ju typ ett år sedan eller något, det kom ett virus som hette Popcorn Time.
Mm.
Jag tror det har vi pratat om, jag tror inte vi spelat in oss det vi pratade om någon gång, men det var ett klassiskt liksom ransomware där det då tar bort krypteringen av dina filer gratis, alltså du behöver inte betala, men om du infekterar dina vänner istället. Och det är ju fantastiskt innovativt sätt att sprida det, och då hade de, det här var alternativen, det var ganska snyggt uppbyggt precis som en vanlig digital tjänst. Så här, do you want to restore your files the easy and fast way?
Mm.
Det var ju då betalningen.
Mm.
Eller restoring your files the nasty way.
Mm.
Och det var ju då att då ska du då skriva in några av dina vänners e-postadresser.
Mm.
Och direkt med att om en eller två klickade på den för fick viruset, då låste du upp
din egen.
Mm.
Och det är ju, ja, men innovativt.
Ja, verkligen.
Måste man ändå göra dem. Så om vi kikar in i cyber. Hänger du med in i cyber, Andreas?
Jag följer dig, Mats.
Och så gör vi ett antagande att det är framtiden kring brottslighet kommer vara här. Så gjorde jag lite research. För det första så tittade jag på hur stor är marknaden för cyberbrott. Och blir helt hänförd av siffrorna.
Helt. Vad hade Hammurabi sagt?
Han hade nog tyckt att det var konceptuellt knepigt. Mm. Så här ser det ut. Prognosen för 2021 var kostnaderna för cyberbrott. Du ska få gissa, men du ska få tips. Mm.
Det är roligt att jag ska gissa på de här konstiga...
Ja, marknaden, alltså världsekonomin, är ungefär $100 000 miljarder. Idag. Mm. $100 000 miljarder. Det är världsekonomin.
Mm.
Eller 100 trillions.
Mm.
$100 trillion. Hur stor är bedöms kostnaderna för cyberbrott vara 2021?
Det beror, jag tänker hur man räknar, vad man räknar in i det här. Räknar man in så här bolagsförlorade marknadsvärden?
Absolut.
Man räknar in det på grund av att liksom
rubbet.
De hackar deras alla deras konton. Ja, du Mats, det är sjukt många miljarder. Mm. Finns det, kan man prata om triljarder?
Gör en gissning på triljarder då.
En triljard.
Ja, det är ingen, den är ju absurt hög, din gissning.
Ja.
Med tanke på att 1% av världsekonomin då i så fall skulle ha med vad kostnaden motsvarar.
Ja, men om man räknar in allt då, ska jag säga.
Ja,
även typ förlorad arbetsinkomst för att du måste jaga rätt på din identitet.
Ja, men ändå, den är ju sjukt. Alltså 1% försvinner till korruption.
Yes.
Kan jag säga. Mm. Nej, det är alltså 6%. Det är 6 triljarder. Triljard.
Det är uppskattat.
Dollars.
Ja. Alltså 6% av världs.
Och idag så vet man att 2015 så var den alltså $3 000 miljarder. Så, och den har gått upp sedan dess. Jag har inte färska siffror på 2018 då.
Nej.
Så det här är ju en... Och när vi tittar på hur stor är säkerhetsbranschen, så är den ju inte lika stor. Vi förväntas investera $1 triljard.
Mm.
Jag vet inte om vi har något svenskt ord som heter triljard, men det är ju 1000 miljarder.
Det blir bara att läsa de här engelska bloggarna som man är förstörd.
Så $1 triljard förväntas vi investera fram till 2021. Så den är ju inte ens i paritet till liksom det ofog som det här kommer att innebära.
Nej, du pratar, nu säger du också säkerhetsföretagen. Jag tänker även på polisen i det här.
Ja, de är ju en del av
bekämparna.
Ja, så de är ju en del av, de är ju köpare av säkerhets. Så när man kikar på de tankeledarna inom säkerhet och inom brottsförebyggande saker inom cyber, så är de ju rätt överens om att de här kommande 2 årtiondena är liksom enormt, enormt utmanande för mänskligheten. Vi kan potentiellt, i och med att vi ska flytta alla strukturer in i det här digitala, så finns liksom förutsättningarna för korruption och brott är liksom explosionsartad. Och vill man liksom, vill man spöa någon gammal struktur, så är det nu det sker. Det är det som händer när det blir så här stora skiften. Aristokratin har ju inte så sjukt mycket att säga till om sen industrialiseringen kom igång. Jag menar, de spöade man ju på 1700-talet redan, och vi fick ett helt annat, en helt annan samhällstyp. Det kan vi potentiellt se här nu, och vi står precis mitt i det. Och en del av det, det är de som har mest kunskap om beteendena och formen för hur digital ska se ut och må. De kommer att må bäst i det här.
Det är sjuka, alltså det är sjuka siffror. Det är liksom 6% i en egen tjänstesektor.
Ja, men det är helt absurt. Och, det, och den, den andra aspekten som inte har funnits med innan, det är att den är ju global och instant. Så för att illustrera några andra exempel. Vi vet ju att i vår bubbla så pratar man om kryptovalutor och blockkedja väldigt mycket nu. Det är högaktuellt, det är politiserat skulle man kunna säga. Det finns massor som är rädda över vad blockkedjor kommer kunna innebära. Och det finns massor som ser möjligheter med demokratiserad, distribuerad förtroendeteknologi. Och bakom här så följer de kryptovalutor och nya finansiella system och nya finansiella verktyg. Vi har haft en valuta, bitcoin, som har gått upp och ner som en riktig hiss här ett litet tag. Och här är det ju mycket brottslighet. Framförallt kring där du ska konvertera kryptovalutor till så kallade fiatvalutor, alltså vanliga gamla nationsstatsbaserade valutor. Så några börser har ju hackats och liksom man har stulit pengarna. Senast här var det ju en som heter Coincheck i Japan. Där försvann det alltså 500 miljarder dollar. Sådär, instant.
Alltså i kryptovalutor.
Jajamän, ja.
Precis. Och det har ju varit, alltså kryptovalutorna har ju ändå varit, det är det du betalar din ransom i för virus.
Ja.
För det är av självklara skäl. Att det,
men vi ska ju också veta att
det går spår.
För nu pratar vi om kryptovalutor i brotts... vanliga valutor har figurerat på, i brottssammanhang i hur länge som helst också. Så att det har inte med teknologin att göra, det har med våra beteenden att göra. Men det figurerar lite mer där regleringarna är lägre och innovationshöjden är hög. Där är det folk som vill förändra status quo i världen, de ger sig dit. Och så också brottslingar.
Precis, men jag tänker med kryptovalutor, ja, spårbarheten, det finns ju självklara orsaker till att det är den,
ja.
det är den valuta du betalar i, så att säga.
Och den är ju väldigt olika, så vi kan inte dra samma, vi kan inte dra den över samma kam. Så tar du de stora blockkedjorna så jobbar ju de med transparensen och spårbarheten. Men tar du de mindre valutorna, det finns bland annat en som heter Monero, som är en peer-to-peer-valuta, som principen är jättefin, där du och jag ska kunna utföra en transaktion utan att någon utomstående ska kunna liksom bevaka eller hantera den. Men så för några dagar sedan här så hände det en liten grej just med Monero. Det finns så här att man kan lägga in en miner, utan att gå för djupt in i hur kryptovalutor fungerar, så kan man säga att man stålar tillsammans en distribuerad databas med informationen om valutan, en så kallad huvudbok eller en ledger, och man har sin plats, man lägger till delar i den här huvudboken tillsammans, och så försöker man lösa en uppgift för att visa att man har stake i den här kedjan, och då kallas det att mina. Nog med det. Så att ha en miner gör att man kan tjäna pengar då, eller du kan få bitcoins eller Monero eller Ethereum eller någon annan liksom stor valuta. Så då finns det JavaScript miners som du kan lägga in på din hemsida. Så när du surfar in på min sida, Andreas, då börjar din dator att mina min börs. Så du tjänar faktiskt stålars åt mig medan du är på min sida. Så någon hade submittat det här in själv till...
min processorkraft.
Ja, precis ja. Så någon hade submittat det här in till ett script som används på över 4000 sajter i världen. Bland annat massor med svenska. Polisen, Försvarets materialverk och en massa kommuner. Som var en sån här skärmläsare som kan läsa av innehåll på en... Man kan läsa upp innehåll på en skärm. Så att polisen hade under några timmar en Monero miner på sin hemsida här i veckan. Det var lite spännande.
Otroligt. Alltså de är ju på ett sätt om man tittar man på allt vad liksom ja men vad filmbranschen har gjort eller serierna och Netflix och alla som har skapat de här liksom serierna. Det är ju bilden också om man tittar på de här hackarna så finns det ju visst det är ju en brottsling som sitter där men det är också det finns ju också någon form av liksom glorifiering av de här shit vad smart hon eller han är. Nästan liksom att med den här liksom 6-procentiga siffran som du liksom spottar ur det där så är det ju absurt att du har ju liksom entreprenörer, alltså kriminella entreprenörer. Du kan ju ha en egen gala här.
Så det är här jag hävdar då att kanske drivkraften har skiftat lite grann. För att du, när du är, du kan vara olika typer av hackare. Utan att gå för djupt in i det så finns det de som är etiska hackare som vill göra världen bättre och demokratisera teknologi. Men du har också så kallade script kiddies som inte vet vad de håller på med. Som laddar hem liksom hackingprogramvara och så försöker de proba ta sig in i någon dator och de vet knappt vad de håller på med. Moral utvecklas ju över tid. Och träffar du människor så, och interagerar väldigt mycket i fysisk kontext så hävdar jag att du utvecklar din moral och din etik mer. Och när du, om du distanserar och håller det på en skärm så du ser ju inte att knapptryckningar här får konsekvenser på hos 1000 människor. Jag pekar då alltså på en dator nu så att ni på podden förstår. Jag tror att det är enklare att vara amoralisk eller omoralisk när du inte behöver se liksom ditt offer i ögonen.
Nej.
Jag tror att det är enklare att missledas.
Men sen finns ju en form av, ska vi säga, social aspekt av de här hackarna som gör att, apropå, jag tänker på drivkraften i det här, alltså att visa upp vad man har gjort,
absolut.
Eller att ha som vi har sett liksom det finns TED-talks där man pratar om darknets liksom recensioner, jag menar, kan du skriva en hackermanual som har liksom 5 stjärnor, då är det ju grym, då är det ju liksom bekräftad av hacker-community att du har gjort någonting bra, du är en äkta liksom kriminell entreprenör.
Ja.
Du kan skriva en bestseller.
Men jag tror inte att det bara är... Jag tror att det kan vara så här att det kan finnas väldigt många som ligger så här precis... Jag tror att alla människor har en moralisk pendel över livet beroende på hur man mår. Paulo Coelho sa det själv i Alkemisten att godheten och ondskan kan vara samma person på olika delar av resan. Liksom. Jag tror verkligen att det kan vara så. Och när man inte får se konsekvensen av sitt handlande, då kan man också vara en sån som då romantiserar hackingen ett litet tag och fular och donar, men man inser att egentligen så var inte det där så himla bra. Så därför tror jag att vi har en ny typ av brottsling i digital kontext som faktiskt kan vara en riktigt schysst person som har fått en släng av omoral. Alltså om man nu...
Som en grupp. För jag tror ju definitivt också på de här liksom mer...
Normalarslena, ja.
Ja, men... Nej, men att de klassiska liksom erbjuder sina tjänster också till den som betalar mest.
Ja,
och där vi pratar liksom stora pengar. Där liksom företag som är nyfikna på andra företags liksom innovationer.
Absolut.
Eller stater som är nyfikna på andra. Kan anlita de här för att liksom...
Det pågår lite debatter nu om liksom cyberwars, om det kommer starta. De är faktiskt rätt, om jag ska vara ärlig, rätt fåfänga. Cyberwars har varit igång rätt länge. Det är ett fullskaligt informationskrig mellan nationer, mellan verksamheter. Och om vi ska prata konkret om vad man ska göra i digitaliseringen här och nu som en vanlig verksamhetsledare, så är det att man ska bjuda in
Bjuta
in säkerhetskunniga till sitt verksamhets- och affärsutvecklingsarbete. Det måste vara en intrikat del av det man pysslar med. För att 200 miljarder devices, 200 miljarder nätverksadresser ska hållas ihop utan att duperas. Då måste det vara en del av designen att man måste tänka brottsförebyggande. 100% i sitt designarbete.
Tar du typ ett normalt stort eller ett extra stort företag, då har du liksom, så också någonstans typ 10 000 kanal-alerts på en dag.
Ja.
Hur 17 ska du hantera dem? Hur ska du liksom prioritera vilka du ska gå vidare med?
Ja. Och för att vara väldigt, väldigt konkret, så ser jag ett mognadssteg där du har konsoliderat ihop all in- och utdata till ett fåtal kontrollerade gates på exakt samma sätt som du gör rent fysiskt. Om du ska gå in på ett industriområde, då kan du inte lite så här godtyckligt ta en dörr någonstans. Du går via en gate och du checkar in. Så ska man ha med all in- och utförsel av data. Och så ser det inte ut i våra verksamheter som är på början av sin digitala transformation idag.
Nej.
De har ett eftersatt arkitektur, säkerhetshål i varenda interaktion. Och jag pratar typiskt nu. Så det måste lappas och lagas massor om man ska få vara med imorgon. You ain't seen nothing yet på något sätt.
Apropå den här som sa, demokratiseringen av brottsbekämpning, där vi såg där Tess hittar igen sin iPhone, där allmänheten löser brott tillsammans. Där också vi har sett exempel där polisen också, ja det har ju alltid funnits, men när man går ut med en bild i tidningen, när vi släppt en bild för att vi vill ha allmänhetens hjälp att identifiera förövaren och så vidare. Den liksom moderna mobben. Det finns en app som heter Tryggve, och en kund som tipsade om den, satt i ett möte, så vi ska prata om, har du den? Så vi pratar om brotten, och det är liksom grannsamverkan 2.0. Du får reda på vad som händer, det har jag bara läst, du har använt det, men du får reda på vad som händer i området. Du kan rapportera det in när något händer. Samverka. Det finns ett trygghetslarm. Vem kommer det när du trycker på det här larmet? Är det en granne eller?
Nej, för att jag testade ju, det fanns ju ingen annan i Bergsåker som har den.
Okay.
Så den bygger ju på liksom, det är ju en crowdsourcing idé bakom det.
Ja.
Att vi tillsammans då. Och vad som händer nu det är ju att jag kan ju få en alert om det är någon som vill ha hjälp nu i min mobil. Det är det som är principen för den då.
Hur skulle du reagera på det då?
Jag skulle ju vara...
Bassar nu och så hjälp.
Ja.
Så svarar du på det?
Jag skulle ju göra det... Just nu så skulle jag göra det rent experimentellt. Just eftersom jag hade bestämt mig för att testa den. Eftersom jag gillar principen och den demokratiserade. Den lyfter ut... Vi ska se. Kolla att du har den ett rätt håll. Jag tyckte att du tappade.
Jaha, nu testar jag att prata.
Ja,
så. Ska det bättre nu?
Ja. Jo, angående Tryggve. Så skulle den bussa nu så skulle jag göra det eftersom det är en del av ett experiment.
Särskilt kan jag tänka mig under det här avsnittet. Det vore ju sjukt spännande.
Det är bara specifikt under. Nej, men eftersom jag gillar ju principen av demokratiserad teknologi och information. Och det där är ju ett sånt, och det finns flera andra också. Faktum är att när jag gjorde research inför det här avsnittet, då sprang jag ju på en kille som heter Mark Goodman, som har skrivit en bok och föreläst massor om Future of Crime. Och han finns med på TED-talk, vi länkar in det och donar och så här. Han beskriver ungefär det vi har pratat om i det här avsnittet idag, specifikt hur hur brott kan se ut i framtiden. Har du en 3D-printer kan du skriva ut en pistol. Har du liksom, du behöver inte forsla in den i landet.
Nej.
Cyberbrotten liksom kommer att vara distribuerade. Du kan till och med beställa det online och så vidare och så vidare. Och han säger ju att lösningen är ju inte, vi har inte en chans att låta en institution hantera det här med utbildade, specialiserade människor som ska skydda oss andra. Vi måste distribuera ut det. Vi måste låta citizens vara en del av...
Och du har en klockren tjänst här då. Och det är en svensk kille som heter Per Axbom som skrev då ett...
Vet jag mycket väl.
Ja, vet du vem det är?
Ja, han har ju UX podcast.
Han gjorde ju den här Dick Pic Locator.
Ja, just det.
Som är en svensk tjänst som visar var den här dickpicken är tagen med hjälp av då GPS-datan som
ja, men metan som, metadatan som sparas ner tillsammans med din bild när du då tar den. Mm. Så det du gör är den här tjänsten att du laddar upp bilden och så får du visa den på Google Maps vart
den, togs.
Den här snoppbilden är tagen någonstans. Mm. Det är ju ett fantastiskt sätt att distribuera
ut. Ja. Ja,
sen kanske förmåga. Polisen tycker annorlunda beroende på det, men det känns som att...
Ja, fast det, grejen att... Ja, om jag ska liksom måla med den här stor penseln som jag har en tendens till att göra ibland. Polisen och alla institutioner som vi är uppvuxna med, vi tycker ju om dem. Men det är ju en del av en era som ska bytas ut. Mm. Vi måste ju hitta ett nya institutioner, nya sätt, nya förfaranden och förmågor som ska stötta det samhälle som vi ska vara imorgon. Mm. Att centralisera saker, no fucking way, det går inte. Det pågår för mycket i för många, puttrar i för många grytor. Så vi måste distribuera makt och förmåga tillbaks till människor.
Mm. Sen finns det, får man väl slänga in som en liten brasklapp tycker jag, i alla de här tjänsterna. Alltså okunskapen i vad saker visar fel är, ja, att jag har liksom, jag skärmdumpar den och så har jag lagt in din GPS-data på den här, eller jag har liksom, det blir fel. Ja. Alltså, vi har ju sett exempel på det också. Jag såg någon dokumentär om den här bombningen av liksom Boston Marathon. Man lägger ut någon bild och allmänheten identifierar liksom, tar saken i egna händer, identifierar fel personer, ja, målar upp liksom, det här är förövarna.
Ja.
Vi låt oss hitta dem. Men det är ju, vilket är livsfarligt för de individerna.
Men det jag egentligen säger är att polisen ska inte, vi ska inte ta bort polisen. Vi ska definiera om deras yrke. Vad en liksom hygglig, duktig liksom polisperson ska vara för någonting imorgon. Mm. Det ska vara snarare en möjliggörare av min förmåga eller grannskapets förmåga. Sen kommer vi ju alltid behöva ha fysiskt händetagande och tusen andra saker som polisen gör. Mm. Men jag tror ju faktiskt på medborgarnas inblandning i större utsträckning. Jag tror jag överhuvudtaget är nyttigt för att vi ska ha en vibrerande, fin, utvecklande demokrati, om man säger så.
Ett fenomen som jag skulle vilja ta upp när vi ändå nu pratar om brotten, som jag tror är väldigt så här, det är ju så aktuellt. Mm. Det är alla, varför då lag och ordning är så högt på agendan. Mm. Det är ju alla skjutningar som vi ser och hör i media rapporteras in här från höger och vänster, vill jag säga, i Sverige.
De måste ju ha ökat.
Där har vi det, jag har inga siffror. Nej, det har väl varit lite, ja, det tror jag absolut. Mm. Jag har hört det också. Ja. Vi behöver inte gå in på det. Vår känsla är att det liksom verkligen måste ha ökat här.
Ja.
Och vad det digitala kan spela för roll i det här. Jag tittade på Chicago, som har historiskt sett haft väldigt många mord och dödliga liksom skjutningar.
Mm.
Där man har då lyckats få ner morden tack vare polisens liksom, en algoritm som man använder. Man har lyckats vända trenden i några stadsdelar. Det här är liksom inte skett överallt. Men den här algoritmen, och det här har använts på fler platser, men den så kallad faller in under då proactive policing.
Mm.
Så här låter det, Mats.
Computerized law enforcement sounds like something out of dystopian sci-fi. But law enforcement agencies are already using algorithms to fight crime. These algorithms are designed to figure out where and when crimes are likely to occur. It's called predictive policing. This is algorithmics.
Och det är liksom, det är själva begreppet då, predictive policing.
Mm.
Men, och det är egentligen inga konstigheter. Algoritmer förespår när och var ett brott ska ske. Polisen kan använda det här för att veta liksom, vart ska vi patrullera för att bäst kunna förebygga fler skjutningar. Och det här är de siffror då på att satsningen har gett resultat. Första halvåret i år, säger de då, nu refererar de till 2017, så har antalet skjutningar i distriktet minskat med 39%.
Oj.
Antalet mord med 33% jämfört med samma period året innan. Så har man testat när, bara för att se det, i tre andra polisdistrikt, och där har antalet skjutningar fallit med mellan 15% och 29%.
Mm.
Men det finns också andra delar av den här algoritmen. Det är inte bara var man ska då patrullera, utan varje person som arresteras, de får en poäng mellan 0 och 500, som en form av liksom, typ hotpoäng, vilket hot du utgör. Och nu är det nästan 500 000 medborgare i Chicago som har en poäng. Mm. Det börjar kännas lite så här kinesiskt här. Mm. Polisen refererar till det här som the heat list. Mm. Så när polisen då stoppar en individ som liksom man identifierar, då poppar det upp då på polisdatorn vilken poäng, om man nu har en poäng i den här. Och, men man använder den också då proaktivt. Mm. Att om du har en 492 Mats, om du ligger där på liksom, så får du hembesök. Du får kanske då utökad polisbevakning eller övervakning av dig, eller inbjudan till då community-träffar. Och den här algoritmen bygger på att man analyserar en mängd olika då, ja, variabler. Brottsstatistik, så här socioekonomiska strukturer, hur stadsbyggnaden ser ut. Beroende på att det är mer liksom troligt såklart att ett brott inträffar på vissa platser. Ja. Men väderprognoser också, annat som vi liksom...
månen.
Ja, månens rörelse. Nej, men en mängd olika saker för att förutspå var och när brott kommer att begås. Så frågan är ju då om det här är, om det är den typen av polisarbete som du vill se mer av i Sverige.
Vi har ju, data har ju förmånen att inte behöva vara politisk i sig själv. Det är ju bara praktiserandet av den som vi får ett etiskt politiskt
just ja.
Samtal.
Så du är inne på, beroende på hur dina poäng räknas fram. Mm. Det är ju intressant i sammanhanget.
Men om man tänker sig, om man ska göra den här algoritmen fullkomligt effektiv, så finns det inga större problem. Det är tid och tid plus data science, så kommer vi driva siffran med brott mot noll. Det kommer bli så. Vi är så pass mönsterbaserade så att vi kommer kunna prognostisera alla våra beteenden. Alltså nu pratar jag väldigt, väldigt stort då. Så den stora frågan är vi redo för det samhället där vi har drivit det här ner till noll? För att konsekvensen av det samhället kommer ju också vara något som då har som kan fånga upp saker i det fria ordet som potentiellt skulle kunna vara en hotbild. Och då är vi ju ganska nära precognition.
Ja, det är ju, alltså, jag är helt med. Och vilka åtgärder som faktiskt tar oss på vägen dit. Vi kan väl, får jag spela upp en grej då, apropå att säga precognition, för det var ju det kodord som du skulle använda, Mats, för att jag skulle spela upp det här. Ska vi se om ni känner igen vad det här kan vara för någonting.
Okay, Jared, what's coming? Double homicide, one male, one female. Killer's male, white, 40s.
Set up a perimeter and tell them we're on route.
I'm placing you under arrest for the future murder of Sarah Marks.
Give the man his hand.
The future.
I'm placing you under arrest for the future murder. Vad var det, Mats?
Ja,
det är ju, film.
Det är ju just där de använder precognition också.
Som det här var 2002, Minority Report. Mm.
Helt korrekt.
Fantastisk film.
En film som då gillas. Och man får väl säga att det är en kultfilm nu.
Ja, verkligen.
Och de fångar ju några saker här som är en realitet idag. Nu använder ju de människor med någon form av synsk förmåga. Det är en liten tell här nu.
Just på det, som ligger i den här tankarna. Ja.
Men ungefär deras förmåga kommer vi kunna kalkylera fram. Snart. På allvar. Så är det den kulturen vi vill ha? Det är den stora frågan.
Jag tror att de flesta av oss skulle skriva under på ändamålet, alltså att få ner antalet brott.
Men
just sättet är det som jag tror man skulle kunna prata mer om. För det jag pratade med polisen i Chicago, det är också fortfarande en svart låda. En algoritm som inte är liksom offentlig.
Yes.
Vi vet inte vad som stoppas in i den här. Kan det vara liksom... Ja, men vi har sett andra exempel på liksom, där det här har varit liksom, diskriminerande. Det fanns ju den här algoritmen Kompass eller Kompass som då liksom, dömer om en som har suttit liksom, i finkan, skakar galler om den här personen ska liksom, risken den här, att den här personen återfaller i brott. Och den liksom, visade sig vara fördomsfull mot framförallt liksom, mörkhyade. Och det som också är väldigt intressant i det här är den alldeles nyligen har man också ifrågasatt två studenter vid ett universitet som faktiskt gjorde ett litet intressant experiment de en kvinna som heter Julia Dressel och en Haney, om jag säger rätt här, Haney Farid. De publicerade den här studien i något som heter Science Advances, och de kom fram till att den här algoritmen Compass, den kan då vara korrekt i ungefär 65% av fallen. Och man anlitade då det här Mechanical Turks, alltså man bara en så här online poll, alltså vem som helst som inte kan någonting om det här fick också tycka till och svara, de hade rätt i 67% av fallen. Så att den var liksom sämre än det.
En random.
Ja, så att det är ju, ja.
Och vi är ju liksom i början av algoritmer, ska vi ändå säga. Så i någon form av förlängning här så kommer vi med bra bred data att komma fram till att vi kan typa och mönstra människor som gör att vi kan i princip reducera den där typen av brottslighet, driva ner den åtminstone. Kostnaden är ju bara vår totala integritet.
Alltså, endast.
Ja. Och vi... Jag vet väl inte, det är på riktigt, det är ju den vägen vi är på väg åt. Vi är på den banan redan. Vi betalar med intrång i våra liv varje dag till förmån för att konsumera tjänster och bekvämlighet egentligen, om man ska vara rätt.
För säkerhet.
Ja, och vi får ju dessutom inte säkerhet. Nej. Utan vi får ju roughly säkerhet, eller precis, illusionen av det. Så jag tycker att det är en högst relevant, om en abstrakt fråga, att ställa, vad är det vi ska designa imorgon? Vad är det vi ska bygga imorgon? För om vi fortsätter i tangentens riktning, då kommer det vara det där. Då kommer vi ha ett poängsystem. Vi kommer ha, alltså om vi ska följa vår impuls nu att ha mer lag och ordning och driva ner vår ångest och allt det där, då kommer det vara register och övervakning.
Ja, för det var inte en liten siffra. Jag tänker på de här som hade fått den här poängen.
Ja.
Och tittar man på, det var ju liksom, folk gick i taket för det man beskrev då, det här förtroenderegistret som man i Kina skulle ta fram. Alltså hur betrodde man som person?
Ja.
Jag menar, fuskar du på en universitet? Ja, du skulle få betala liksom högre, du får betala högre för dina lån. Du får till och med sämre internetuppkoppling. Det är ändå en liten del. Nu är det liksom längre fram på den här resan.
Fast det är exakt samma princip.
Precis. Och så länge de här algoritmerna är liksom dolda, så länge det är en svart låda, så blir det lite, i mina ögon, skumt.
Ja, det är väl egentligen det som är grejen. Den andra vägen är ju den då som Mark Goodman föreslår.
Ja.
Det är ju ökad transparens och ökad deltagande. Alltså, du hör ju, den är ju ultraliberal. Medan det där är ju en effektfull liksom, titta på mina siffror. Det enda vi har gett upp är det fria ordet och integriteten, men minsann vi burar in busar av som bara den.
Ja, för det handlar ju ändå om, på något sätt, ska jag säga, förtroende. För vi såg ju det, förtroendet för rättsväsendet sjunker.
Ja.
Och vi vet att på något vis att transparens och öppenhet är bra verktyg för att bygga förtroende.
Så, och man kan väl säga att vi har ju ett öppet samhälle, än så länge har vi det. Och ska vi stänga det för att vi har ångest, eller ska vi öppna det ännu mer och skapa delaktighet? Det reduceras ner egentligen till de två vägarna. Impulsen när du har ångest och är skraj är ju att du ska låta någon stark rackare hjälpa dig. Men här har vi ju rätt fin empiri från historien. Jag har gjort en lista här på alla gånger det funkar. Som du märker så är det noll civilisationer på den här listan som har fått det här funka. Det har alltid gjort att du har urvattnat principerna för samhällskontraktet när du har låtit offrat din frihet till förmån för säkerhet. För du har ju inte fått någon av dem då i slutändan. Så vägen fram är enkel, även om den är fluffig och lite så här liberal. Det är ökad delaktighet, ökad transparens och att man reducerar brott med attityder istället. Gud vad spö jag kommer få mina lite hårdare, högerorienterade vänner. Ja. Förlåt.
Men är det vi är inne på? Jag tänker att man ska prata om någon form av liksom, disruption som vi ändå pratar om i allt det här.
Nej, men, ja, det jag tycker... det jag tycker det är att vi är i ett definierande ögonblick. Mm. Antingen så drar vi höger eller så drar vi vänster här. Drar vi höger, då kommer vi bygga upp en registerapparat med ökad budget för kontroll och ordning på gatorna. Det är också reducerad...
Fler övervakningskameror.
Ja. Drar du för mycket vänster, då gör du samma sak. För bygger den här åsiktskorridoren där politisk korrekthet figurerar i större utsträckning som gör att du faktiskt inte kan ha en konsumtion utan att bli labelad. Det är ett svårt vägval drivet av starka, snabba förändringar i samhället. Men jag skulle vilja uppmuntra att fundera på konsekvensen av allt för höger som känns rätt nu. Mer poliser på gatorna, mer säkerhet, mer lag och ordning, alla de där sakerna, så att man kan få känna sig trygg för fan. Men när jag tror kanske, återigen, mängden brott korrelerar inte med ångesten. Det är någonting annat i spel. Det är någonting i huvudet hos människor. Det är någonting med informationen som är felet. Eller som har ändrats. Det är där vi ska... om det då funkar med att ha artificiella, alltså argumenterade poliser, så att du kan få ha att du kan få se en polis oftare i en förstärkt verklighet.
Just det, för att komma till rätta med bilden av
att det figurerar lag och ordning i samhället. Mm. Alltså, för det handlar om det nu är så att det handlar om upplevelsen. Mm. Sen vill jag ju också att våra kära poliser ska få verktyg och utrymme att vi får göra sitt jobb, för det upplever jag också att de inte får alltid.
Verkligen.
Tufft jobb som är svårt att göra, och framförallt inom en struktur som inte alltid tillåter dem agera på det sätt som de borde få göra, typ.
Ja. Jag är inte så insatt just nej, det. Det borde i och för sig vara när vi pratar om brott, men just den delen känner
du,
inte jag
du,
till.
Du,
så
du
att
mer för brott.
Jag håller med. Det är väl alla, man ska göra ett bra jobb måste man ha rätt förutsättningar. Så yes. Är det givet. För den, det är ju väldigt spännande liksom, gränsdragning.
Mm.
Och egentligen också väldigt svart eller vitt.
Lite extra dramatiserat för att vi ska få...
Vilken väg ska vi välja? För det finns ju några saker, eller några verktyg kan jag tycka på vägen fram som det digitala kan tillhandahålla. För att vi inte kanske bara ska behöva välja liksom mellan de här två ytterligheterna.
Mm.
Jag kan tänka mig även den här delen, vi inledde prata med AI.
Mm.
Jag kan tänka om man pratar om liksom polisens resurser, eller tiden det tar att liksom bekämpa, att AI kan ju komma in som en liksom en räddare i nöden.
Absolut.
En Batman rätt använt för att bistå i det här.
För om vi går den vägen då, nu gjorde jag min grova polarisering där.
Nej, men vi säger att om AI är en mellanväg,
ja,
i det här,
ja, men det är,
en medelväg.
Det vet vi ju nästan att det är där vi kommer hamna.
Mm.
Så självklart så kommer vi använda de verktyg som är till buds för att lösa våra problem. AI kan ju göra underverk för att reducera mängden brott. Och praktiseras den med en lite mer vänsterorientering då? Jag gör dem här nu. Då skulle man ju säga att när den är brottsförebyggande.
Ja, ett vänstervridet AI. För det är ju, jag tänker också precis det. Det är brottsförebyggande AI som är transparent och som är öppet.
Ja, och egentligen så... Det är väldigt viktigt nu, för då låter det som liksom den bättre... Drar du för hårt vänster, då får vi andra bekymmer.
Mm.
Karl Marx skrev en del om det och vi har fått andra konsekvenser i samhället. Alltså, vi har inte målat upp bilden av för mycket vänster heller. Det vore rättvist att faktiskt göra det. Då får du också en kontrollerande statsapparat som faktiskt vill inordna dig i någon form av korrekthet. Som gör att man berättar för en medborgare vad kontraktet ska vara, och du ska vara den här människan. Den är liksom inte den är inte schysst den heller.
Nej.
Men brottsförebyggande, absolut. Det är väl det jag tycker att de ska göra.
Mm.
så att du kan få, tänk dig på samma sätt som vi har pratat om att vi vill att teknologi ska vara för oss, att det ska vara förstärkare av våra förmågor, inte någonting som ligger i vägen för oss. Tänk dig en polis som kan agera på förstärkt information.
Ja men verkligen, för jag menar förmågan i AI är ju ändå att liksom kunna, ska vi säga, cruncha all den här mängden data, ja, i realtid, att kunna och att kunna liksom ja.
Och att tänk om man till och med kan designa det så fint så att du behöver inte vara så där på alerten alltid som polis, som jag gissar att man kanske kan bli när man har haft mycket interaktion i den där lite tuffare världen, att du faktiskt har teknologi som kan hjälpa dig att bli på alerten när du måste bli det.
Ja, men absolut.
Och du kan få vara så här mjuk och varm som Andreas är i vanliga fall.
Ja, men liksom. AI tar ju dig överlägsen förmåga att se de här mönstren. Ja. Vi har ju trafikkameror. Mm. De är ju där ute. Mm. Jag menar, nästa steg är ju, och som man experimenterar med också, jag menar att vad händer när man sammanlänkar de här kamerorna? Mm. Vad händer när en kamera kan faktiskt följa någon som har begått ett brott?
Ja.
Att liksom Uber-style, skicka polisen till den här, att man kan, alltså, då är det ju någonting som är liksom spännande, det händer någonting spännande där.
Men vi har ju indirekt förmågan redan, fast vi har den inte offentligt. Som övervakning av medborgare har ju figurerat länge inom ramen för FRA, och glidningen på deras uppdrag började liksom första dagen som de fick rätten att övervaka mobiltelefoner. Då börjar man ju praktisera den, och så använder man den mer och mer för att säga att man kan förebygga brott om man faktiskt får ha lite övervakning på oss alla. Så jag menar, vi är ju redan där, fast vi är inte där offentligt än så länge.
Precis.
Men det beror på vart normen flyttar sig här nu.
Ska vi har pratat mycket här och nu.
Ja, och vi har pratat ganska länge.
Ja, ska vi blicka framåt?
Ja,
framtiden.
Vi har ju liksom varit och grävt lite grann i framtiden.
Definitivt.
Vi tror ju väl kanske att brotten kommer vara av cyberkaraktär. Ständigt ökande.
Yes, vilket de också är nu. Det är ju största kategorin.
Ja, och vi tror ju kanske att brottsförebyggande arbete kommer att vara liksom av ökad, alltså att det där insatser ska göras. Mm. Så att det som ska göras på fältet snarare ska vara att bibehålla och öka och stimulera medborgardialog. Och att man ska liksom jobba med
upplevelsen, som du säger.
Ja. Mm. Och attityder, och att den ska, och det tror jag de har jobbat med jättelänge. Fast här kan man systematisera det lite mer. Om alla människor i Sverige fick testa att vara en polis varje dag, så skulle man ju ha en upplevelse som man kan koppla det till när man sen börjar glida i sin moral. Så det finns ju massor med liksom systematiserade saker som man kan göra då för att jobba med attityder och brottförebyggande. Mm. Sen den tredje är ju algoritmerna kommer ju självklart, eller AI kommer självklart också då stötta rättsväsendet. Men det gör också, det stöttar också brottslingarna. För du vet att det var en enda person som plockade ner 100 miljoner accounts på, eller 77 miljoner accounts på Sonys liksom nätverk. Mm. En enda person som tog uppgifter från 77 miljoner konton. Det var ett litet gäng som knäckte liksom Coincheck.
Mm.
De har också liksom bottar till sin hjälp för att prova att ta sig in. Så det handlar ju snarare om en kamp om algoritmerna, och kamp om AI.
Och jag skulle vilja fråga så att, alltså, hur kan en ensam hackare lyckas med det här i framtiden? Jag är mer tveksam till det.
Ja, nej, det bygger på att, om man säger så här, det finns en bar. Det finns en gräns som man som verksamhet ska ta sig över för att du ska kunna figurera på den digitala scenen på riktigt. Och då måste du ha hållit ordning på all säkerhet inom ramen för din verksamhet, så att du har fått ner det till ett antal in- och utpassager av data och information i din verksamhet. När du väl kommer till den punkten, då kommer det vara svårare att hacka eller som den dörren. Men du kommer ju också, jag kommer fortfarande kunna social engineera dig. Mm. Alltså,
jag tänker då stora, jag tänker liksom kvantdatorer med avancerade AI, att man alltså den vad ska man säga, computing powern inte kan motsvaras av en ensam själ som sitter på liksom ett kiddo, en
script kiddo.
Ja, precis. Vad sa du så? Nej, men att den typen av hackare faktiskt försvinner eller måste på ett eller annat sätt ansluta sig till ett större hackernätverk, en större organiserad liksom, brottsnätverk för att lyckas med det här.
Så ser attacken ut nu. Ja. Den är alltid distribuerad. Fast det råkar vara bottar. Så det är ju, det kan vara 1 miljon datorer. En av de största säkerhetsläckorna under förra året, det var ju våra kylskåp och kameror som blev ett sånt där distribuerat botnätverk. Mm. Så länge vi har så här enorma säkerhetshål som vi har idag i vår infra, så kommer det vara easy peasy. Mm. Men när det väl kommer till, det är det jag säger, när vi väl kommer till den där nivån, att de som är med i gamet, de har faktiskt, de håller en liksom enorm säkerhet, då är det fortfarande, kommer det ner till att om jag stjäl din identitet, som är ett jättevanligt brott, ett av de vanligaste, då, om jag är dig, då kommer jag ju ändå in. När jag ska gå in i gaten på min industri och jag ser ut som dig och har din hjälm på mig, då kommer jag ju ändå in.
Mm. Men AI ser att gångstilen är lite annorlunda idag. Det digitala sättet är lite slow där på i browsern. Det här är ju misstänkt beteende.
Släpa
det här
lite
är
på foten.
Ja. Släpa lite i liksom,
gångstilen.
Skriver lite annorlunda på tangenterna. Det här är en,
det är så fraud detection sker idag. Mm. Men det kommer vara en fight. Mm. För det incitamentet för att lyckas är $500 miljarder för att ta ner coin check. Så det är liksom, det är på riktigt, det är storpojkarna som är med och spelar där. Så jag har svårt att se. För det första så håller jag med om 100% om att de två kommande decennierna är enormt, enormt viktiga för utvecklingen av vårt samhälle, där cybercrimes är då en del av det. Om vi klarar av det, då är det för att vi på riktigt har gjort upp med det här med säkerhet. Och den har två vägar som vi har kommit fram till. Antingen drar vi höger med och sätter strukturer och tar bort lite av våra friheter till förmån för säkerhet, som är naturligt att känna. Eller så börjar vi på riktigt jobba med attityder och demokratisering och distribuering av liksom makt ut till medborgarna att faktiskt göra saker. Vi vet ju inte vilken av den blir, men det är de två vägarna typ. Mm.
Men i det här, jag tänkte slänga in lite framtida brott. Mm. Det är ju lite mer lättsamt. Det är ju ganska tunga dialoger kring säkerhet här.
Ja, ja. Jag ska bara säga, innan jag går in där.
Ja.
Nej, jag sparar till slutet. Vi har det här, vi tar lite framtida brott.
Yes.
Och så sen så kollar vi lite grann på vad vi har svarat på det här långa avsnittet. Och så sen så kikar vi vad vi ska diskutera nästa gång kanske.
Yes.
Är vi där?
Ja, det är vi. Det här är ju hittepå. Mm. Det bottnar ju kanske inte någon slags i siffrorna. Men nej. Du kan ju få bedöma här, Mats, efter då. Även om vi inte behöver göra ett test. Vilket du tror mest på.
Mm.
Vilket du ser störst potential.
Mm.
Om du nu ska välja en brottslig digital karriär.
Mm.
Ransomware har vi ju pratat om i det här, och att då, det här kanske faller sig ganska naturligt, men att det är ransomware på IoT-prylar. Mm. Det blir ju liksom lekplatsen för hackare. Om du tyckte liksom att bilderna på barnen var jobbigt att bli av med, nu har du liksom ransomware på kaffebryggan, frysen, eller för att du ska komma in i huset, eller då typ en pacemaker.
Jag ska bara säga det.
Yes.
Har du sett den här länken? Jag visar nu alltså Shodan.
Shodan.
Mm.
S-C-H.
S-H-O-D-A-N.io.
Yes.
Här har du IoT. Nätverksadresser som ligger ute på nätet. Så om jag letar här tillräckligt länge, då kanske jag hittar en shunt som jag kan hacka. Och så kan jag stänga av vatten eller energi eller någonting annat någonstans i världen.
Just det, som finns där. Det är alltså hackade...
Här.
All right.
The search engine for power plants.
Du uppviglar inte här, Mats.
Ja, men det som är grejen är att det här vet ju folk redan om. Mm. Så det här ska du använda som ett verktyg för att se till att du är nedstängd. Och att bara den som har rätt accesser.
Just det.
Och det här har ju inte ens börjat än. Vi ska ha 200 miljarder items i den här listan.
Så då är det ju väldigt skrämmande om du upptäcker att om du hade haft en pacemaker att den finns med.
Vi har det garanterat. Ja. På vår wifi har vi någon gammal, alltså de här liksom nanocams och något gamlat skit
som ligger
i någon produkt som inte har uppdaterats.
Nej. Men det var den första.
Mm.
Kommer en annan. Nej, men jag bara, vi får en lista här nu.
Ja, det är bra.
Ändra dina barns DNA så att de ska få övermänskliga förbättringar. Att
där har vi ju faktiskt en som vi inte har tagit upp med framtidsspaning. Vi har ju inte spanat jättemycket framåt. DNA är ju ett operativsystem.
Det mänskliga OS-et.
Ja, men det är klart att den kommer hackas.
Mm. Mm.
Vi håller ju på för fullt.
Det kommer ju här, för då det leder in på nästa då. När då våra hjärnor är uppkopplade mot nätet så kan jag stjäla dina hemligheter.
Mm.
Eller då som vi såg i vi pratade om Minority Report, med en liten färskare film, Inception.
Mm.
Vi planterar falska minnen.
Mm.
Det är ett annat brott.
Ja.
Du köper en AI på typ Darknet som gör dina läxor.
Mm. Du vet, man har hela den här förmågan och det man använder det till, det är att bara liksom fuska på Gustav Vasa. Det tycker jag är lite sött.
Men man måste ju ta en kalkylerad risk i vilken alla har sin moraliska kompass.
Det gillar jag. Den brottslingen kan jag tänka mig kanske vara.
Du kopplar upp det på din grannes trådlösa el.
Mm.
Nu vet jag att min granne lyssnar på det här. Mm. Det här är ju liksom...
Då vet de redan.
Ja,
dina intentioner.
Ja, men exakt. Men på samma sätt som att du stjäl din grannes wifi.
Mm. Det är samma sak.
Ja, men precis. Och sista här då. Om pengar då inte har samma betydelse. Mm. Vi pratade i tidigare avsnitt om jobben och medborgarlön. Att vi har hittat vårt inre kall.
Mm.
Att vi gör någonting annat i våra liv. Att du stjäl tid.
Mm.
Och att då... För lagar har vi har inte pratat om så mycket om lagförändringar här.
Nej.
Men att lagen förändras så att det blir helt enkelt brottsligt att slösa någon annans tid. För det är själva liksom grejen. Eller att företag, om du hamnar i en telefonkö, då får du betala för att du har slösat någon annans tid för att det är ett brott.
Mm. Det där har jag faktiskt funderat ganska mycket på. Om vi på riktigt börjar se vår egen tid som den enda valutan, eller vår egen upplevelse, vårt innehåll i livet som den enda valutan, då är det ju faktiskt någonting som man kan hacka och stjäla.
Ja.
Om det blir ett värde, en vara, att för mig att slippa göra saker, då kan man ju liksom trolla mig genom att spendera min tid på skit och använda det som ransomware.
Ja, men ta en ID-kapning. Alltså all den tid du måste lägga ner för att komma till rätta allt det besvär det orsakar dig. Det är ju, men just att det hamnar då på som ett brott.
Mm.
Det vore ju, vad tror du mest på potentialen här, Mats? Vi säger vi får ju säga en tidsperiod där, annars kan det hända vad som helst. Vi säger 15 år, 10-15 år.
Men jag tror ju själv då, min egna timeline är ju att vi har en revolution kring DNA någonstans vid 2025. Och där kommer det bli riktigt knepigt. Så jag tror ju på DNA-spåret där.
Mm. Inception.
Ja. För att vi har...
Är det DNA-spåret? Förlåt. Alltså för vi har ju både barnen, att du då hackar dem, trots att det enligt du får inte göra så här för staten, men du gör det ändå.
Men vi kommer att hacka oss själva. Och normen kommer hjälpa oss. Vi opererar ju oss nu, lägger in fysiska eller som saker in i vår kropp för att våra attribut ska uppfattas annorlunda. Så den sociala normen kommer att göra att vi kommer hacka vår DNA för att skapa oss sociala fördelar. Period. Vi har gjort det. Det ligger i vårt DNA. Det låg åtminstone tills det började hackades.
Mm.
Att vilja göra så. Så det tror jag på.
Mm.
Sen tror jag tror att de där sitter ihop med att vi har internet i hjärnan. Det är någonstans det jag ville prata med Telia om. Att
internet i hjärnan?
Ja, när...
Vad sa Telia då, Mats?
Nej, men jag hade ingen möjlighet att prata med henne, Helen.
Nej, right.
Om det. Men jag ville ju ställa den frågan.
Ja.
Om hon såg det i sin framtid att hon kommer vara...
All right, som en spaning.
Ja.
Det var inte här och nu.
Nej,
du ville prata om en ny tjänst som du hade på gång.
Nej, men principen är ju den här. Vi kommer ju då alltså förflytta teknologin närmare och närmare hjärnan. Till slut så kommer den vara i hjärnan. Då kommer det som vi då har offrat nu i nätneutralitet vara verksamheter som sorterar information som ska bli känslor i mig, kommer ju vara en privat aktör. Och man förstår det ansvaret som liksom telekom idag.
Just det. Ja, men det är ju spännande.
Den är ju etiskt kul.
Ja.
För att det är ju ett ansvar man har idag. Det var ju det jag egentligen sa att Mark Zuckerberg har kommit på, att helvete, om jag visar jättemycket krig, då påverkar jag människors känslor, har jag kommit fram till i princip.
Han öppnar upp Google Analytics.
Ja.
Wow, what the fuck?
Titta på den här.
Vad har hänt? Ja. Kolla här.
Okej. Okay. Du?
Ja.
En spaning som jag har, en lilla spaningen som jag har, det är ju att jag tror ju att vi kommer behöva förhålla oss till robotar som också på, alltså AI som blir kriminella.
Mm.
Och då menar jag inte att en bot följer min instruktion, utan att den har fått en så pass fri definition av vad den ska göra, så att den bryter våra lagar och normer.
Den är felmatad från början. Matad med fel data.
Eller med en underlig konstruktion. Ungefär som en, om du misslyckas med en uppfostran, då det där kommer inte gå. För er på podden som är med så här långt kan jag berätta att Andreas tappade ur hörsnäckan ur örat och fastnade nu i stolen när han försökte dra fast den.
Jag kommer loss nu.
Nej, men principen är det här. Alltså, har man läst boken Superintelligence eller om man har följt med debatten kring hur rädd vi borde vara för AI, så är det det här. Att om du ger en för liksom förtrolig instruktion till en AI, så kanske den mördar liksom hela mänskligheten för att lyckas skala potatis bättre. Om den får belöning av att den skalar bättre, eller att den utför en uppgift bättre på bekostnad av massa lagar.
Den sätter på människors ugnar på nätet.
Ja, typ för att optimera sitt uppdrag.
Mm.
Det kan jag garantera att den kommer göra. Då kommer alltså en AI att göra brott. Den kommer att bryta lagar för att optimera sitt uppdrag. Bara för att vi är lite truliga när vi programmerar, när vi ger den instruktioner. Och frågan är hur vi kommer att hantera det. För då vet vi inte, är det jag som upphovsman till AI som är juridisk person? Eller är AI själv juridiska personen?
Mm. Det fanns ett sånt case, jag tror det var Holland.
Mm.
Där det var en som gjorde en, alltså nu så här, tidig, osofistikerad AI.
Mm.
Den bara började kommunicera, typ en bot, att den vill döda människor. Polisen kom ju och knackade på.
Jag
är osäker hur det gick för den här killen.
Mm.
Det var ju inte hans, precis som du beskriver, det var inte alls hans intentioner.
Nej.
Han hade bara gett den, matat den här med fel data helt enkelt.
Ja.
Vilket gjorde att den började bete sig på det här sättet.
Ja.
Vi har sett andra exempel på det också. Mm. Så det kommer ju ske.
Det är ju så vi innoverar, vi människor.
Det sker redan.
Ja. Så det där blir ju en kul grej att spana efter då.
Mm.
När kommer AI börja, en AI som är skapad med goda intentioner, börja göra brott? Och hur ska vi börja hantera den?
Mm. Avaktiverar den.
Ja, det kanske inte går.
Nej. Det finns inga enkla lösningar på det här. Men jag tror att man med öppenhet och transparens i liksom den stora massan kan hitta sätt att stå upp mot de här onda AI:erna.
Mm.
För det är bara ett koncept. Det är inget som är liksom... Jag har svårt att se att personerna som... Alltså, du ska ju kunna bevisa en intention i den här, en handling. Det är någon, eller ett uppsåt.
Mm.
Och det finns det inget uppsåt. Nej, men... Det finns ju bara en
Sen kan det här,
jag kan inte lagen. Jag är jättedålig på det här. Ja. Så att jag, det får någon annan bättre än oss svara på. Men det är ett problem.
Jag känner att vi har ett avsnitt framför oss där vi ska prata om just lagen. Framtiden för lagen. Hur den ska se ut. För där har du ju...
Måste jag ta en kurs nu innan?
Nej, men vi kan prata om... Ja, vi måste göra lite research. Det är skitjobbigt. Men jag tänkte kanske att vi kunde intervjua lite...
Någon som kan det. Ja. Det skulle vara bra för att kunna liksom hitta lite referensramar.
Ja. Men det som är härligt med att ha en egen podcast, Andreas, är att vi får bestämma precis som vi vill.
Gud, vad skönt.
Ja. Du, jag tänkte lite grann att vi skulle stanna här.
Mm.
Jag ska väl säga att... Jag tyckte det var kul att prata om det här. Vi har inte gjort sjuka spaningar framåt, mer än att kalla det för cybercrimes. För det är den naturen det kommer ha. Vi har väl konstaterat lite grann att meritförteckningen för vår brottsling den har åkt på en disruption. Om du liksom var duktig liksom på slåss och hade typiska buffliga tendenser och såg en framtid inom kriminalitet, så är det en ständigt minskande marknad. För någon kommer kräva tillbaka båtmotorn som du har stulit. Eller
Tess.
Ja.
Mm. Kommer att knacka på.
Så brottslighet utsätts ju för en disruption.
Mm.
Och öppnar upp för faktiskt mycket mer elaka, intelligenta brottslingar. Alltså,
sofistikerade.
Ja.
För med egna galer. Det var det jag skulle säga där. Det var liksom årets nykomling.
Ja.
Årets uppstickare.
Ja, Script Kiddy,
den är med, och så avslutas det med en dans. Vi frågade oss, är framtiden för brott inga brott?
Nej, det är det definitivt inte.
Vi lever kvar.
Så länge vi inte har kommit till ett läge att vår moraliska pendel ligger hyfsat gott, att vi är balanserade rent socialt i världen, så kommer det ju alltid finnas massor med incitament för brott och för förändringar. All förändring av status quo, är du för aggressiv i förändring av status quo, då bryter du ju mot lagar. Då är det ju de facto brott. Trots att det kanske 200 år senare är en norm och är liksom...
Precis, och där vi har sett de som ändå har förändrat saker på gott har ju faktiskt brytit mot ett annat här.
Ja.
Är vi på, alltså hur långt inne ska vi säga, hur långt inne i övervakningssamhället är vi?
Vi är fruktansvärt långt in.
Mm. Way beyond trafikkameror.
Ja, den där fighten är redan över. Och den var ganska tyst den där.
Men den kanske kan tas tillbaka med öppenheten och liksom bort från de svarta lådorna. Så.
Vi har massor med möjligheter nu. Med GDPR som kommer som en fräsch sån här sak för att ge tillbaks mig min identitet. Och ge mig rätten till identitet.
Mm.
Så fighten är ju it's on.
Mm.
Men jag vet många som refererar till, ja men tänk om det blir som 1984, men fan helvete, det är 1997 nu. Vi har passerat 1984 rejält. Det är bara inte den officiella doktrinen, men det figurerar.
Mm.
Ja.
Mm. Jag med. Kommer polisen göra slut på internetbedrägerier eller löser vi det själva? Vi löser ju saker själva redan.
Tillsammans med dem?
Ja, absolut.
Jag ser att polisen ska vara en plattform för att distribuera förmåga ut till mänskligheten. Smarta, varma poliser som hjälper till och stärker sina medborgare.
Ska polisen ha en egen app store där du kan ladda ner tjänster som Tryggve och andra?
Ja, men typ. Why not?
Okej, det är det till polisen.
Jag tar ju nästan alltid bara typ distribuerade principer och applicera på ett nytt ämne. Det är det jag gör hela tiden. That's it. Det är det jag tar betalt för som digital strateg.
Mm.
Jag tar principen för internet och så lägger jag det på det här nya beteendet. Och gör man det på polisen, då är det så. Då har du enablat liksom medborgarna.
Mm.
Och då är det typ App Store och...
Öppna API-er. De är ju på G med det här, tror jag.
Jajamän.
Kan vi med digitaliseringen förebygga brott innan de inträffat?
Ja.
Ja, det sker redan. Men det kommer ske ännu mer.
Men det är en hur-fråga där som är delikat. Och man kan sitta här nu utan något skin in the game och ha sina principer som jag precis har gjort då. Gå inte för högern. Och så sen så är det ändå liksom en värld som rasar utanför där det pågår massa brott. Det är klart att folk kommer agera. Men man kan få tänka flera gånger om den etiska konsekvensen av alla de här valen. För vänster eller för höger.
Mm.
Och liksom ska du systematisera det, då måste du rata och dona och härja, för den måste kunna vara så kallad deterministisk. Den måste kunna bestämma vilka objekt har hög och låg hot. Det bara måste ske på det sättet.
Mm. Och vad ska vi prioritera?
Mm.
Det är det som är frågan i den. Kommer allas behov vara så tillgodosedda att motivationen bakom vissa brott, som till exempel då stöld, helt försvinner?
Det är min favoritvärld.
Mm.
Men den är ju utopisk, den vet du.
Med medborgarlön. Skillnaden här, eller skillnaden, alltså grejen i det här är att vi har ju så många olika länder. Okay, att Finland har då medborgarlön helt plötsligt. Men då kanske det sitter några svenska script kiddos och hackare som faktiskt stjäl. Alltså det finns ju alltid en obalans. Så länge inte världen står på samma sida så är inte systemet i balans.
Tänk att vi bygger ett rymdskepp och så delar vi in den i 200 sektioner och varje sån här sektion ska lösa sitt lilla förehavande tillsammans. Vilket kraftigt ineffektivt rymdskepp. Den kommer ju aldrig kunna bestämma riktning. Dessutom så kommer det vara sjukt ostädat bland finnarna och så vidare och så vidare. Så hela principen för nationalstater är också en gammal idé som då inte nödvändigtvis stötta den nya som vi ska in i.
Nej.
Den kan vara jättebra sammanhållande organisatoriska enheter, men de problem som vi har är ju för fan inte nationella längre.
Nej, jag gillar ju rymdskeppsparadigmen.
Jag med. Det är därför jag tänkte langa in det.
Vi är på väg någonstans tillsammans i rymden.
Jag älskar den
på
där.
Jorden. Ja, nej, men det är fantastiskt.
Mm.
Nej, men jag tycker att
finnarna är inte extra stökiga. Jag bara tog dem som ett exempel. De är ju rätt fina pluralis.
Jag tror ju på, om vi ska göra en koppling till det vi pratade om med jobben, som ändå var lite så här dystopisk, om vi inte löser vissa liksom viktiga saker, och att det leder liksom till en recession, en lågkonjunktur, att det ändå vi har sett historiskt att den organiserade brottsligheten ändå har ökat under sådana perioder.
Mm.
Och att man därför kanske har ett liksom, en tydlig liksom, backlash innan vi åter kommer på banan med liksom, fräscha AIs som, i bagaget så att säga.
Om vi kollar krasst nu då på hur vi distribuerar vårt välstånd, så står ju då alltså, är det 10% av alla, eller är det 1% som har 80% av tillgångarna? Så en person på det här 100-manna rymdskeppet äger 80%. Jag vet inte om det stämmer, men det är kraftigt obalanserad liksom, välstånd som skapar drivkrafter för förändring av status quo, ergo organiserad brottslighet. Organiserad brottslighet kan ju också benämnas en nationstat som vill bryta sig fri. Det handlar ju bara om vilken etikett vi sätter på det. Man kan ju bli bränd, alltså nämnd som organiserad brottskriminell, fast man faktiskt har, man inte accepterar nuvarande principer och vill ha att liksom stå för andra principer. Så länge vi har global orättvisa så kommer vi alltid ha de som vill förändra status quo. Det kommer innebära att det kommer alltid finnas brott.
Men något positivt i den tycker jag ändå skjuta in att tekniken tar ner liksom kostnaden för utredningar.
Det är det som är hela
grejen. Och gör det liksom enklare att åtala den liksom organiserade brottsligheten.
Ja, och det finns massor med fina internetiga initiativ. Exempelvis OCCRP som är ett crowdsourcat verktyg som exempelvis Mexiko har för att hålla koll på drogkartellerna där det är inrapporteringar från medborgare som är less, där du har en korrupt ordning som då inte håller det här i schack, som gör att de producerar folk, crowdsourcar bevis mot, så det finns liksom redan pågående distribuerade snära initiativ
för att en mer sofistikerad variant av Flashback.
Ja, skulle man kunna säga. Ja, det här är en plattform som är liksom open source.
Jättespännande. Jag måste kolla upp den här. Landar vi där?
Ja, jag trodde det var någonting till som jag tänkte. Bara för
jag såg det på det, det var därför jag ville säga det.
Vi har ju, men vi när vi nu, vi hamnar ju alltid i stora frågor nu när vi tittar framtid, och vi utopiskt och dystopiskt blandas ju som salt och sött. Vi har ju enorma möjligheter också, som sagt. Med, det finns ju massor med människor som vill göra bra saker. Det gäller ju bara att de är koordinerade och coola ihop för att vi ska kunna jämna ut samhället, reducera mängden brott, förminska incitamenten till att vilja vara brottslig till förmån för att göra bra saker. Alltså hitta någonting meningsfullt och värdefullt i livet att göra. Mm. Det är ju någonstans där som jag vill att vi ska gräva.
Ja, förlåt.
Och det är många som gräver där också. Mm. Så att,
ja, jag vågar ju hoppas på de stora liksom, techbolagen. Ja, att de steppar absolut upp och att de tar sitt ansvar och att de, inte minst för alla de, den liksom, alla de som ännu inte är uppkopplade också. Mm. Fan, ge dem ett ge dem gratis AI antivirusskydd. Men för där kan det ju fortfarande ske. Där kan ju så många liksom nyttja deras hela den resa vi har gått igenom. Mm. Så att jag tror att kan de steppa upp och kan de samverka och som du säger göra det här tillsammans på ett liksom så här öppet transparent sätt. Mm. Tillsammans arbeta tillsammans med polisen, men inte släppa upp, för det har vi sett exempel på där den liksom personliga integriteten bara liksom kränks. Mm. Men det är svårt att alla glada. Jag vet inte om Amnesty kommer att vara glad i slutändan ändå.
Då kommer de bli arg på någon annan åtminstone.
Men jag gillar Amnesty.
Jag med. Du Andreas, det har varit kul. Det är ett jävligt brett område. Och det visas ju framförallt när vi tittar på hur mycket tid som vi har spenderat på det här avsnittet, som då kanske blir två avsnitt som vi delar upp nu när vi långsnackar.
Det kan vara bra, för att en kollega, jag berättade det för dig, en kollega frågade mig, är det du som har den här sexpodden? För det avsnittet var ju så långt så vi delade upp det i två.
Ja,
så det första hon såg när hon gick in och såg, då var ju att det var två avsnitt där vi pratade sexet.
Ja, så precis.
Nu var det en brottspodd.
Nu är du potentiell. Ja, precis. Nu får du byta då. Nu är du brottspodden.
Ja, brottspodden.
Du Andreas, det var jättekul. Jag hoppas att vi kommer kunna intervjua folk i anknytning till det här, där vi liksom, vi öppnar upp det här som ämne. Det är lite grann så vi ser det. Och framförallt så tycker jag att vi ska försöka verka så den här säsongen. När vi har de här långa avsnitten, då öppnar vi upp ett ämne. Och så försöker vi bjuda in lite folk som är med och tycker och tänker på det. Så att vi kan liksom återkomma till områden.
Och skriv till oss, interagera om vi i det vi har fel, så vi får liksom rätta till det. Och framförallt skulle jag vilja säga, om man har följt med ända till nu och tycker att det var bra, så vore vi jätte lyckliga om man ville gå in och
rate
oss
på lite.
Typ en femma kanske, om vi är värdiga, så vi kan ut till fler.
Det är så skamligt att be om. I alla fall en tvåa då. Ja, nej. Du, nästa gång har vi inte riktigt bestämt vad vi ska prata om. Det som ligger här, det som ligger framför oss, jag vill prata lagen som jag sa, jag vill prata energi. Jag vill hitta ett sätt där vi på riktigt kan gå djupt ner i blockkedjor, fast utan att avsnittet heter blockkedjor. Jag ser det som en sån himla stor central förändring av världen, så jag vill att vi ska kunna diskutera det på riktigt någon gång. Det är de jag skulle vilja hinna med den här säsongen. Du då?
Jag har ju skrivit ner några. Bara därför kommer jag inte på dem. Vad är det? Jag har ju gått och pratat om någon där.
Ja, du har pratat mycket.
Vi har ju fått några bra förslag.
Men brottet har du ju haft länge.
Ja. Jag tror jag får fundera lite grann. Jag ger inte iväg något.
Demokrati, teknologi. Kom med förslag om ni har dem, om inte annat. Andreas funderar.
Jag ska fundera, Mats.
Så får vi väl säga på återseende.
Vad kul att ni har lyssnat. Och tack för att få pratat med dig, Mats. Som alltid. intelligent.
Du säger åtminstone så eftersom du är hemma hos mig nu.
Ja, för ett snyggt, fint hem.
Dit då. Och på återseende så snackar vi om Mobbeka igen.
Tjing.
Ha det bra.
Hej.